Herren Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andens delaktighet vare med oss. Vi stillar oss i gemensam bön. Helige rättfärdige Gud, himmelske Fader, vi tackar dig för livets gåva och för att du har välsignat och bevarat oss. Vi tackar för vårt fria färdighetsland och det skeden som vi genomgått, där vi sett din ledning. Framförallt tackar vi dig för ditt heliga ord och med vars hjälp du vill förklara din son, Herren Jesus Kristus, som är rättfärdighet, som är till rättfärdighet för hela människosläktet. Himmelske Fader, vi ber i denna stund om att du skulle göra ditt ord levande genom det heliga ande, så att ditt rikes evangelium skulle tilltala och trösta alla åhörare. Detta ber vi om i din sons, Herre Jesu Kristi namn. Amen. Låt oss höra Guds ord från Paulus andra brev till Korintierna, ifrån första kapitlet, verserna 3 till och med 5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också riklig tröst genom Jesus Kristus. Kära åhörare, vi hörde Herrens apostels betryggande och uppmuntrande ord om tröst och tacksamhet. Jag skulle tro att tacksamhet är den känsla som kommer främst i tankarna hos detta festfolk. Vi får under den klara himlen, under den öppna himlen, med hjärtat mitt i sommaren, befinna oss och höra på Guds ord som ekar ren och kraftfull. Så att den via olika verktyg når även de som befinner sig långt borta. Den helige och allsmäktige Guden har i sitt ord gett oss budskap. Och det är samma budskap som åter och åter kommer i kristlighetens förkunnanden. Inget annat får stiga upp och störa den värderingsgrund som finns i Bibeln. Bara genom det och de skrifter som apostlarna skrivit ner finns det som alla som arbetar med Guds ord, ordets tjänare, använder det att ösa ur. Det är det enda sättet att hålla oss trofasta till den som gett oss vår uppgift, församlingens Herre. Paulus skriver till Efesierna: ni är apostlarnas, ni är byggda med hörnstenar, ni är byggda av apostlar och profeter med Jesus som hörnsten eller grundsten. I detta brev tackar Paulus Korintierna för det att Gud håller omsorg om det sina. Han kommer till hjälp, han förlåter, han helar sår och ger ny livskraft. I Bibeln finner vi många exempel på situationer där Gud på olika sätt velat trösta sitt folk. Väldigt välbekant och tilltalande är bilden av där man i Gamla testamentet, där Gud uppmuntrade och gav mod till dem som var på flykt, israelerna som var på flykt. Framför deras ögon stod en bitter verklighet. Det egna hemlandet var långt borta. Huvudstaden där man tidigare hade betjänat den levande guden, den stod i ruiner. Herrens eget folk var utspritt över hela Babylon och hotade beblandas med andra folk. Och plötsligt så öppnade profeten Jesaja ord, sin mun mitt i dessa stora svårigheter och säger att era plågor är slut. I åhörarnas öron hördes lät detta tal förmodligen obegripbart. Många av dem hade redan gett upp hoppet. De var ju mitt i ett främmande land som var långt bort ifrån det land som Gud hade lovat till sitt folk för eviga tider. Men ändå så var profetens ord sanna. Det plågade folkets skuld var nu försonad. Tvångsarbetet hade tagit slut. I sin kärlek hade den trofasta guden ledde guden dem hem till sitt hem. De fick smaka på Guds godhet. Jesus säger i bergspredikan, saliga är de som är olyckliga då de får trösten. Vi vet att bekymmer gör ingen människa lycklig. Men trösten och uppmuntran hjälper framåt i livet. Bekymmer rör var och en av oss på något sätt i något skede av livet. Det kan beröra även ett helt folk. Genom naturkatastrofer, svält, sjukdomar, krig eller andra olyckliga händelser. Och vi har fått se exempel på det. Och på olika sätt deltagit, i alla fall genom böner. Människan frågar sig i dessa lägen, varför måste detta ske? Motgångar i livet ger bekymmer och det är en väldigt mänsklig känsla. Även om vi inte önskar det för någons del så ger den ändå hopp om verklig mänsklighet då den visar sitt ansikte. Andras plåga och lidanden får många gånger oss att vilja stötta och hjälpa den som befinner sig i nöd. Vi behöver var och en av oss människor runt omkring oss som kommer med hoppets syn till sina närmasten, som lever med sina medmänniskor och kommer med livskraft och mod. En god vän är en följeslagare, är som en stav som man kan luta emot. Vi vet att alla människor i alla tider har frågat, varför måste det finnas plågor i världen? Enligt Bibeln så har vi fått lära oss att plåga och död är en följd av syndafallet. Det hör till människans del. Det finns olika felaktiga sätt att leva livet som också ger oss plågor och ångest. Och även till de nära som ser på. Ödmjukt måste vi medgiva att Gud låter även sådant hända, motgångar hända och plågor som vi inte alls kan förstå. Det förblir en hemlighet för oss. Hans tankar och planer är inte våra tankar och planer. Och hans vägar är inte våra vägar. I Nya Testamentet berättas det för oss om hur de kristna på grund av sin tro måste plågas här i världen. Enligt evangelien Evangelisterna visste Jesus om sin plågsamma färd som han hade framför sig. Men även kände han till att hans följeslagare skulle råka ut för smädelser och plågor. Han uppmuntrade fortfarande. Den som erkänner sig som de mina inför människorna erkänner även jag som människa i himlen. Guds ords följeslagare, det som för fram det goda budskapet, har många gånger fått utstå plågor, till och med tvingats till plågor. Det kapitlet som vi läste ett kort stycke ur berättar aposteln om sina egna erfarenheter, och tillsammans med sina arbetskamrater hade han fått erfara att det var sant. Gud hade ändå på ett underligt sätt räddat dem ifrån dödens fara. Därför tackade han himmelens och jordens fader. Ärad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han skrev ifrån fängelset till de kristna i Filippos om sin önskan att komma att känna Kristi uppståndelseskraft och delaktighet i hans lidande. Mitt i de allra svåraste plågorna och ångesten känner människan att hon är syndig inför den rättfärdiga guden. Att förstå Guds heliga vilja har man ibland beskrivit som en storm där människan inte har någon tillflyktsort. Mitt i det hårda vädret slår dåtiden och nutiden med sådan kraft att man vill be enligt psalmförfattarens ord. Ifrån djupet skriker jag på dig, Herren. Herre, hör min röst. Den skräck kan inte ens de vackraste människorden ta bort, utan hjälpen kan endast komma ifrån Guds ära och nåd, det allra heligaste evangeliet som fortfarande förklarar Jesu Kristi försoningsarbete. Detta Guds kärleksarbete, försoningsarbetet, kommer vi med till närheten av människorna för att människan ska få äga försoningens ämbete. Den uppstående Herren Jesus gav församlingarna den uppgiften då han sa: ta den heliga ande till det som ni förlåter synderna, till hos dem är synderna förlåtna. Inför våra ögon ser vi en bild av en källa där det flödar friskt och uppfriskande vatten. Denna källa öppnades en gång i Golgotas mellersta kors. Det blev inte kvar bara i historien, utan ur denna källa öppnade Gud en liten bäck som genom tids eror och genom generationer, ur den källan flödar det vatten som renar de tyngande synderna och släcker törsten efter det levande vattnet. Denna bäck är försoningens ord som fortfarande ekar i Guds rike. Guds nådelöften är fortfarande gällande. Här i sommarmötet i Vasa ekar kallelsen till den som söker frid. Gud har faderns hjärta. Han vill trösta. Han vill göra den sökande till en lycklig finnare. Då han kan förbereda människobarnets hjärtemån, hjärtas jordmån, så att den ska ta emot det enkla budskapet: du får tro, dina synder förlåtna i Jesu heliga namn och blod och dyrbara försoningsblod. och lägga hela ditt liv i trygghet i Gud Faders händer och bli delaktig av hans nåderike. Under dessa sommarmöten så läste jag en Sions tidning som var 95 år gammal, och i den berättades det om tankar som man hade inför Vasa sommarmöte 1920, då en av predikanterna, Matti Kula, skrev till sin vän om hur han fann sitt liv. Han skrev så här: det har gått över 40 år sedan jag började följa Jesus i lära, liv och plågor. Men det är något som jag aldrig någonsin har ångrat, utan det gläds jag åt även nu. Att den kära himmelske fadern har lett mig in på den vägen och ända till denna dag bevarat i tro. Den vägen där den syndiga blir salig och genom nåd får livets krona i himlen. Redan påföljande år fick den trötta vandringsmannen sänka sin vandringsstav. I dessa ord som aposteln skrivit: Gud tröstar oss, tröstar var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Den uppgift vi fått av vår frälsare att föra fram det goda budskapet rör alla hans följeslagare. Vi får sätta oss inför det arbete som man syftar till i flera av predikningarna här. Enligt Matteus såg Jesus människoskaror och han kände stor sorg för dem då människorna svalt och var på villovägar som en fåra jord utan herde. Då sa han till sina lärjungar: det finns liv, men det är få som kan skörda. Be Herren som äger skörden skicka människor som kan skörda. Det handlar om att skörda i Guds rike. I den uppgiften som är enorm behövs alla nådegåvor som människor fått. I Guds rikes arbete bör det alltid finnas en själavårdande inställning. Därför ber vi om kunskap och kraft att kunna svara på våra närmastes djupaste frågor om hur människan kan äga det eviga livet. Då vi håller fram trons frågor så ska man känna helig ödmjukhet. Den kristna att vi tvivlar på om jag verkligen är duglig att föra fram evangeliet till den som ber om det. Då vi talar om synden så finns det ingen människa som kan ställa sig på den som tittar på från sidan. Utan alla har vi erfarenheter av synden. Enligt Bibeln använder Gud de benådade syndiga i sitt evangeliearbete. Det samtal som vi har med våra närmaste, särskilt med våra vandringsvänner, dessa borde alltid inbegripa ömsesidig respekt och att man hedrar varandra. Man ska vara nåderik men också hålla sig till sanningen. Den kristna har också ansvar för sina bröder och systrar. Den levande tron innebär uppmuntran om en ljusare tid i denna tid. Och ett hopp om att en gång få komma till det eviga livet. evangeliet är ämnat som stöd för den troende mitt i vardagen för varje steg på livets väg. Vi kommer ihåg i Hebreerbrevet den varma uppmaningen om att vi ska modigt kliva fram inför nådestolen där vi får barmhärtighet och nåd och där vi finner hjälpen när vi behöver den. Vi har en sådan överste präst som förstår vår bristfällighet därför att han själv har varit prövad och frestad på samma sätt som oss, men utan att falla i synd. Martin Luther beskriver sin tronserfarenhet i en av sina böcker. Kristus bär våra plågor och sjukdomar. Han tar våra synder på sig själv. Och då vi gör misstag visar han tålamod gentemot oss. Då vi blir trötta så bär han oss. Låt detta vara den stora trösten för oss då vi hamnar i ångest på grund av våra synder. Kära åhörare, bröder och systrar i Jesus Kristus, som redan för egen del genom Guds nåd fått erfara att evangeliet är Guds nåd eller kraft. Till inledning sjöng vi i salmen att till dig vänder jag mig, Jesus, med mina böner och suckar. Hjälp oss under ångesten. Kom och hjälp, nådige Gud. Vi har ingenting att komma med till Gud. Ingen lyckad vandring eller kamp. Ingen kärleksbekärning gentemot bröder och systrar och våra närmaste. Var dock vid gott mod. Han som har lovat att vara bland de sina ända till världens slut kommer till dig i evangeliets ord. Han ger dig tröst. Förbli nu tryggt i tro och tro alla dina synder förlåtna i den livssituation där du nu befinner dig. Alla synder är förlåtna i Herren Jesu namn och försoningsblod. Var vid gott mod. Amen. Ann-Mari Kinnunen tulkkaa Arvo Niskasaaren puheen ruotsin kielelle. Den treenige guden, faderns och sonens och den heliga andens namn stillar vi oss inför det ord som är skrivna i Petrus första brev i första kapitlet, verserna 3 till och med 9. Orden lyder lästa i Jesu namn. Välsignad är vår Herre, Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Amen. Kära åhörare, bröder och systrar, här på mötesområdet och ni som lyssnar via media. Vår text är ett stycke ur Petrus uppmuntrande brev. Detta brev hade han skickat till de människor, till de gudsbarn som var utspridda på olika ställen. När jag valde detta textstycke så lyssnade jag på en predikan på torsdagskvällen. Och jag fick en sån tanke att i dessa texter som vi nu har fått höra vid olika predikningar så har dessa alla innehållit uppmuntrande ord som ger tröst. Och det första århundradet Guds barn behövde uppmuntran. Men även dagens Guds barn behöver uppmuntran till den kamp på färden som vi har. Det första århundradets Guds barn levde under förföljelse. Vi lever inte i förföljelse. Men trots det så har vi stor press och på det sättet behöver vi. Jag vågar säga att alla vi bröder och syster behöver dessa uppmuntrande ord. Många gånger finns det folk som frågar, som tvivlar och säger, är det verkligen värt att tro? Vad har man för nytta utav det egentligen? Kanske tänker det och jämför det denna vårt livs mest dyrbara sak med alldeles vanliga världsliga saker och förstår inte genom tron vilken nytta man har av att få vara Guds barn och att få vara troende mitt i denna föränderliga tid. Det finns sådana förändringar som vi kanske inte ens har kunnat föreställa oss att de skulle komma, men de har kommit ändå. Psalmförfattaren säger att förvirring tar ofta över vårt medvetande då världen förändras så hastigt. Mitt i tvivlen kan vi många gånger fundera och fråga oss på samma sätt som Petrus frågade på sin tid. Han frågade för lärjungarnas del. Hur blir det för oss? Hur blir det för oss som har övergett allt annat och följt dig? Vad kommer vi få ut av det? Nutidens förfrågare skulle få svaret på samma sätt som Jesus sa. Även om man har fått överge hur mycket det än är. Vi skulle kunna räkna upp hur mycket saker som helst. Som ändå skulle vara väldigt små i jämförelse med den lön som Jesus utlovas. Vi räknar nu inte upp dessa utan vi nöjer oss med att Jesus sa. Den som på grund av mitt namn har övergett kommer få 100-fald en belöning i det eviga livet. 100-fald belönad med det eviga livet. Vår text använder ordet arv om det eviga livet. Vår text påminner oss om hur det i himlen finns avsatt ett arv som kommer efter döden. Detta arv har Gud i sin stora kärlek gentemot oss syndiga människor förberett genom den plåga hans egen son fick utstå och den död och uppståndelsen ifrån det döda. Kära vandringsvänner, detta får vi som gåva av nåd genom tro. Välbekant säger även Johannes i det lilla evangeliet att Gud har älskat världen så mycket att han gav sin enfödda son för att inte en endaste som tror på honom skulle hamna i förtappelsen utan får det eviga livet. Så stor är Guds kärlek. Och det är så stor kärlek som vi har fått erfara. Och den kärleken och det arvet vill vi tala om. Även till det som fortfarande söker. Som inte har funnit denna skatt. Även i dessa sommarmöten erbjuder vi denna skatt. Den erbjuds till dig, kära vän, som har kommit hit. Denna skatt erbjudes även till dig som inte har haft möjlighet att komma hit utan sitter hemma eller någon annanstans och lyssnar. Även dig rör kallelsen ifrån Guds ord om att ta del av denna skatt. Denna skatt och detta arv är en glädjens sak för oss. Gud har fött oss till det nya livet och gett oss det levande hoppet. Gud talade redan genom profeten Jeremias. Jag ger er framtiden och hoppet. Jag kommer att tänka på en gammal dam som på sin tid hörde på församlingsdagarna om det ämnet att jag ger framtiden och hoppet. Och hon tänkte att det här är ju ungdomarnas ämne. Men efter en stund sa hon, ja men det är jag som behöver en framtid. Jag kommer ju till himmelens hem snart när jag lämnar den här färden. Eller när min färd tar slut. Och då är det ju verkligen en framtid det handlar om. Det här får vi glädjas åt, bröder och systrar. Då vi väntar på arvet som Guds barn, så hamnar vi, precis som texten säger, att vi kommer att drabbas av många tvivel och prövningar av olika slag, på samma sätt som vi hörde från föregående bror, att det är det liv som Gud har gett oss. I välbekanta Sions sång så sjunger vi, Satan plågar dig ofta, liksom ditt eget kött. I världen hotar alltid och försöker trötta ut den. I en annan Sionsång sjunger man att man får inte tröttna på den smala vägen, utan man ska fortsätta tills man når sitt mål. Kära bröder och systrar, visst tänker vi väl och ber om på samma sätt som psalmförfattaren sa. Det finns ett som vi ber om från Herren. Och det är att vi en gång ska få se Herrens vackra gudstjänst. Att jag skulle leta efter hans tempel. Herrens vackra gudstjänst. Jag tänker mig att i dessa sommarmöten så har vi fått beskåda och njuta av denna vackra gudstjänst. Vi har fått tro evangelium. Vi har fått höra evangeliet predikas. Redan det är vacker gudstjänst. Men en gång då vi kommer fram så kommer det bli ännu vackrare. En ännu vackrare gudstjänst. Då vår text talar om dessa prövningar, så kan de komma i våra liv på väldigt många olika sätt. Det kan vara sjukdomar. Det kan vara ekonomiska bekymmer. Det kan vara så att någon av ens nära och kära inte längre orkat tro utan tröttnat mitt i färden. Och det kan också ha hänt att en familj har splittrats. Inför dessa prövningar och svårigheter, tvivel och frestelser, så frågar vi oss som människor, varför sker detta? Varför händer det här för oss? Det är många frågor som dyker upp, men ganska få svar. Vi ska bara nöja oss med att Gud har valt den här kampen för oss. Precis som vi hörde nyss, så är Guds tankar och Guds vägar väldigt mycket högre än våra tankar och vägar. Men ändå så är det så att det Gud har planerat för oss, det handlar om vårt eget bästa. Jag tänker mig att om vi själva hade fått välja vår väg, skulle vi då inte ha gjort på samma sätt som Israels folk gjorde? De valde den enklaste, kortaste vägen. Men den vägen blev inte lättast eller kortast. På samma sätt. På det sättet får vi vandra den väg som Gud har sett för gott åt oss. Vår livstid är kort. Många gånger har man jämfört vår livstid som att den är ungefär en handsbredd, alltså nästan ingenting. Men med det som bakgrund så får vi ändå tänka att och konstatera att att även prövningarnas tid är kort. Om vi jämför det med den tid som är det eviga livet i himmelrikets hem. Och varför utsätts vi då för dessa prövningar? Och varför styrs våra liv på detta sätt? Den här texten talar om att det ska förklara det levande livets äkthet och mening. Prövningarna är nödvändiga. Även om de känns svåra så ska de stärka vår tro. Det visar för oss vad som är det viktigaste i livet. I den gamla katechesen sägs det välbekant att Guds och vår frälsaren Herre Jesus Kristus kännedom och att bli Guds barn är det viktigaste som finns i livet. Att bevaras som Guds barn är viktigt. Det är viktigt att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Då får vi allt annat också. Kära broder och syster. Gud överger inte sina barn. Mitt ibland prövningar, tvivel och frestelser. Vi lämnas inte åt vårt eget öde. Vi kommer ingenstans med våra egna krafter. Vi orkar inte en enda stund. Men Gud har lovat att han ska ge oss kraft och vara vår kraftkälla. Precis som den här sommarmötets motto är. Herren är mitt ljus och min räddning. När vi bor i Guds rike så har vi kära bröder och systrar som följeslagare. Som avlastar oss från våra bördor. På detta sätt stärker Gud oss som är svaga, ger oss stöttning och trygghet. Och med våra bekymmer får vi vända oss till Gud. Och hur många gånger har vi inte knäppt våra händer och berättat om våra bekymmer för den himmelske fadern? Paulus uppmanade oss att bekymra er inte, utan låt era böner höras inför Gud tillsammans med ett tack. I vår text säger Petrus att Guds folk med Guds kraft bevaras i salighet. Det ber vi om. Att Gud skulle bevara oss i sitt rike så att vi skulle bevaras som del av denna underbara lott. Paulus skrev på sin tid till romarna att jag skäms inte för Kristi evangelium. Till det är Guds kraft för var och en som tror på det. Kära vänner, vi skäms väl inte heller för Guds evangelium, utan som ägare av det så vill vi ha det och erbjuda det. Även nu, kära bröder och syster, får du tro alla dina synder, frestelser, brister och tvivel förlåtna i Jesu namn och blod. Detta är vår lyckliga lott, att vi får vårdas under evangeliet och får tro på evangeliet. Brevets mottagare älskade Jesus, även om de aldrig har sett honom. Till den tvivlande Thomas sa den uppståndne Jesus, saliga är och det som inte ser, men ändå tror. Och det som inte såg, de trog. trodde de i det gamla förbundet. Där sägs det i Hebreerbrevet att de tryggade sig med det. I det välbekanta Hebreerbrevet sägs det också att tron förlitar sig till det som man inte ser. Och tron har en fast grund. Petrus bekände sin tro till Jesus och sa att du är Kristus, den levande Gudens son. Till denna grund byggs vår tro. Och det får vi glädjas åt. Paulus påminner även Filipperna att gläds alltid i Herren. Anden bekräftar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Men om vi är barn så är vi också berättigade till arv. Och vi får ett arv ifrån Gud tillsammans med Jesus Kristus. Och då vi lider med Jesus Kristus så blir vi också del av den klarhet som uppstår. Vi vill väl hålla fast vid detta arv. Vi vill väl en gång vara i den skara till vilken man säger: kom min fars välsignade, äg det rike som är förberett för er från tidens begynnelse. Så här, broder och syster, förbli i tro, tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod, i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Får jag också höra detta samma evangelium och tro mina synder förlåtna. Så här vill jag tro. Vi stillar oss i tacksägelse och bön. Kära himmelske fader, tack för att du genom din son offrat din son för vår skull. Tack för att du lämnat ditt rike här på jorden där du ger oss omsorg och där du bär oss. Tack för att ditt ord har fått eka här. Vi ber om att du genom ditt ord kallar det som söker. Vi säger: Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.